Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av Träningspodden, Sveriges största podd om träning, som ni ju alla vet. Och jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, är för många mer känd som Lofsan, och min poddpartner och författarkollega, det är skidåkarkungen den här veckan, Jessica Almenäs. Och jag har varit så spänd, Jessica, om att höra din skidåkarrapport. Du är liksom precis typ i denna kvart hemkommen från typ årets fjällresa.
Ja, faktiskt. För jag har varit på konferens, och det är inte jätteofta som man åker på konferens som programledare, för att man hör ju liksom ingenstans. Alltså man är ju alltid i olika projekt och man är ju liksom inte anställd av kanalen direkt, man är inte anställd av produktionsbolag och sådär, så ofta får man inte hänga med. Men nu var det faktiskt konferens med programavdelningen på Kanal 5 och då oss programledare som hör till programavdelningen. Och alla kunde inte hänga med, så Filip och Fredrik var inte med till exempel, Pernilla och Bianca var inte med, Jocke och Jonna var inte med, men vi var ett riktigt gött
paren
gäng.
De där som kom två och två, de,
ja, exakt.
De var inte med. Alla, ja, men
det var ett par med, och det var Carina och Erik. Carina Berg och Erik Berg. Och deras två barn och farmor och farfar var också med. Så de kom som ett helt gäng. De kompenserade liksom för dem som inte kunde vara med då, helt enkelt. Och det var faktiskt riktigt, riktigt kul. Vi åkte till Järvsö, och jag har aldrig tänkt på Järvsö som en plats som man åker till för att åka skidor. Men det är det tydligen. Och det var väldigt mysigt. Det var över förväntan faktiskt. Vi bodde på något som heter Bergshotellet som låg mitt i backen. Och jag älskar ju det. Ski in, ski out. Alltså det är det bästa jag vet. Jag tycker inte om när man ska ta av sig skidorna och promenera i 500 meter eller vad det nu kan vara. Det är inte riktigt min grej, utan jag vill att det ska vara enkelt, smidigt. Så vi åkte dit, tog tåget upp till Järvsö, kastade oss direkt ut i backen när vi kom fram. Vi kom fram vid tvåtiden, och backarna stängde redan klockan 4, så att det var verkligen så här, nu är det stress alltså. Nu måste vi ner, hämta ut all utrustning som vi har hyrt. Och det gick ganska snabbt. Fick bra grejer, bla bla bla. Kommer ut i backen. Och jag upptäcker ju direkt så här att oj, det här kommer att bli intressant. Kände jag. För att det var liksom, det är inga rädda människor som jag var ute och åkte med. Utan jävlar vad fort de körde. Och det var liksom första åket, och jag har inte åkt på ett år.
Så ni hade väl värmt upp också extra mycket på tåget innan, eller hur?
Nej, men det hade vi faktiskt inte. Inte med alkohol i alla fall. Utan vi hade bara värmt upp med Nocco och någon rulle som vi hade fått och sådär. Så vi var helt spikans nyktra. Det var ju lugnt. Men det kördes fort i alla fall. Och jag kände ändå så här, jag har inte kört på ett år, och jag visste inte heller hur det skulle kännas i min baksida, i min rumpa, när jag skulle köra, om jag kunde trycka ifrån eller inte och så. Så jag tog det väl ändå så här, jag skulle inte säga att jag tog det lugnt, för man vill ändå haka på. Så de andra drar iväg, man bara, men jag drar också iväg. Så hade Mattias då från Sofias Änglar, Johnny och Mattias, du vet, han åkte först, så han stod nere och väntade. Så såg jag honom, han stod vid sidan av backen, så jag kör liksom mot honom, svänger dit på något sätt. Och så ser jag i ögonvrån att det kommer någonting uppifrån backen. Och sen så tänker jag så här, är det här någon i vår grupp som liksom svänger in här och stannar också? Nej, det var det inte. Det var en okänd gubbe som kanske var 1,90 lång, typ 100 pannor, som brakar rätt in i mig. Alltså han kör rätt in i mig. Det blir en otrolig kollision, så mina skidor flyger av. Jag flyger i backen och jag hinner bara tänka så här, nej, 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 nej. Inte mitt onda ben nu. Inte slå upp någon jävla skada. Jag blir tokig. Men vad tror du att jag landar på? Jag landar givetvis på mitt vänsterben. Ja, det är ju som förgjort alltså. Och jag känner direkt så här, aj, det här gjorde riktigt ont. Det var en rejäl smäll.
Alltså jag fattar inte. Jag förstår inte hur du, alltså, du hamnar i de här situationerna.
Nej, inte jag heller.
Som en magnet.
Ja.
Som attraherar och drar till dig de här 90 kilos.
Jag vet. Och Carina Berg sa det till mig också. Hon bara, hur kommer det sig att du alltid har sån otur? Du gör ju alltid illa dig på de mest konstiga sätt. Som när vi spelade in Vem kan slå Anja och Foppa en gång, när Stefan Holm i ilska sparkade iväg en fotboll och lyckades träffa mig mitt i magen. Eller som när jag var på basketturnering i Göteborg och hade med mig Sam och skulle springa snabbt för att det blev grönt, så jag skulle springa över vägen och snubbla på en trottoarkant så att jag välter med vagnen, Sam välter och jag trillar handlöst. Och slog mig något fruktansvärt. Så jag var helt blåslagen. Och såna här saker händer alltid med mig. Och Carina sa det så här: det är så konstigt, det händer alltid dig, du har sån himla otur. Jag bara, ja, jag vet, jag har sån otur. Och så den här gubben då, du vet, jag var ju i chock liksom. Och ligger där och bara känner så här, har jag brutit något? Nej, det har jag nog inte gjort. Det gör ont, men oklart om jag har slagit upp skadan eller om det gör ont på ett annat ställe. Det var lite, kunde jag inte riktigt känna. Men han står där och tittar typ, och så kommer någon annan av våra kollegor ner och då säger han så här, ja, vi råkade krocka. Och så bara tänker jag så här, vadå krocka? Nej, men vi har väl inte krockat? Du kom uppifrån och du körde på mig.
Det är en definitionsfråga det här.
Ja, men du vet, jag var så chockad så att jag sa ingenting. Och så efterhand så önskar jag bara att jag hade lärt honom lite vett och etikett i skidbacken. För det är ju den som kommer uppifrån som har väjningsplikt. För man har inte ögon i nacken. Jag ser ju inte honom när han kommer. Han kan ju inte bara... Och det var inte så att jag körde på något väldigt märkligt sätt. Liksom. Han måste ha stått och drömt och liksom inte tänkt på vad han gjorde. För han brände rätt in i mig. Så han bad inte ens om ursäkt. Han bad inte ens om ursäkt. Och till sist så han bara stod där och glodde. Och typ muttrade och var lite sur mot mina kollegor. Då sa jag bara så här, vet du vad, jag överlever. Och han bara, ha, okej, bra. Och så körde han bara därifrån. Och jag bara,
han kanske också var chockad.
Ja, kanske, men vad fan. Och jag såg honom flera gånger efter det under de här dagarna. Då hade han åtminstone, om han nu var chockad, hade han ju kunnat komma fram och säga så här, du, fan, förlåt att jag körde på dig. Hur gick det? Är du okej, liksom? Nej, det gjorde han inte. Så det var väldigt dåligt. Men det här var så första åket. Ja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer, helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med vårruset.
Vi säger stort tack till vårruset. Ja, men du vet, så jag har ju ont som
fan i benet. Förlåt att jag skrattar.
Nej, men du får skratta. Det är ju komiskt. Hur kan det här hända mig hela tiden? Det är som att jag är Mr. Bean. Alltså att det bara händer mig konstiga saker hela tiden. Men jag kämpar mig på i alla fall. På med skidorna och tänkte så här, jag kan ju inte kliva av nu. Alltså, jag har ju precis kommit hit. Jag har åkt ett åk, det går inte. Alltså jag liksom har ont i benet men åker upp i liften igen. Vi kommer upp. Och så när vi är på väg ner andra åket, så, eller vi är inte på väg ner, vi står på toppen andra åket, så får min chef då ett telefonsamtal. Och han bara, va? Jaha, okej, ja. Jag måste åka ner. Johnny har skurit sig. Och Johnny är ju då, andra halvan är Johnny och Mattias från Sofias änglar. Och vi bara, vadå skurit sig? Han bara, jag vet inte, jag fattar ingenting. Så de kanske skojar, men jag måste åka ner och kolla. Vi bara, okej. Och då hade vi hört honom prata i telefon och han hade liksom frågat så här, kommer han att överleva? Och då blir man ju så här, va? Men vad är det som händer? Hoppas han skojar liksom. Men då visade det sig att Johnny har då i sitt andra åk lyckats vurpa och skidorna har lossnat. Och han har på något märkligt sätt när han har tumlat runt där lyckats sätta sig på kanten på skidan. Det är så konstigt. Och kasat ner och liksom suttit på kanten då. Och då, först så märker han ingenting. Utan han bara, en av våra kollegor kommer och hjälper honom. Han tar på sig skidorna igen, åker ner. Och sen bara känner han så här, vad fan är det som rinner längs benet? Så bara känner han längs bak på benet så här. Så säger han till kollegan så här, det är hål i min byxa. Och så tittar han på handen, full av blod. Det bara rinner blod. Nej. Bara, shit, vad är det här nu då? Men då har alltså skidan skurit sönder, byxan, kalsongerna, understället, allting. Och skurit ett sjukt djupt hack i hans rumpa.
Nej. Alltså, vilka superskarpa stålkanter på de där skidorna.
Det måste ju ha varit det. Men det sjuka var att när jag sen kom ner och sa så här, gud vad hemskt det som hände med Johnny. Har ni varit med om det förut? De bara, nej, det har vi aldrig varit med om. Och det konstiga är att han var den enda som hade medelskidor av er. Alla ni andra hade avancerade och de är mycket vassare. Medelskidorna är ju slöare än de skidorna som ni har. Så att han måste ha haft väldigt otur helt enkelt. Så han måste ju på något sätt ha hamnat så fel som man kan hamna. Men han blöder ju som en gris och de försöker stoppa blodflödet då, och han får ju direkt skjuts till, ja, de kanske inte har ett sjukhus i Järvsö direkt, men
en vårdcentral finns det i alla fall.
Vårdcentralen åker han till. Och då får vi sen höra när han kommer tillbaka då, lite slokörad och sådär, trött, att han har fått sy 23 stygn.
Nej.
23 stygn i två lager. Ett inre lager där han har sytt 10 stygn. Och sen ett yttre lager där han har sytt 13 stygn till.
På skinkan.
Så han har ett hål där. Vi fick se en bild sen också. Det är en riktigt äcklig bild. Alltså det är djupt det där såret. Du ser in på allt möjligt som finns i benet. Så det var liksom, allt det här hände inom loppet av en halvtimme. Ja, han blev överkörd och kraschade. Och Johnny, han skär upp skinkan och syr 23 stygn. Så man tänker så här, vad ska det bli av den här konferensen? Det här bådar inte så gott.
Man har ju hört talas om de här konferenserna när det spårar med otrohet och någon där hemma förstår att ens partner inte är på sitt eget hotellrum och åker ut till konferensanläggningen och börjar leta efter sin partner som då visar sig vara hos någon annan eller hos någon kollega och står där och bankar på dörren istället. Och man har ju hört om andra typer av konferenser när det har liksom spårat på andra sätt, men olyckskonferensen alla Discovery. Det här är något nytt.
Ja, det var ju för oss var det mer att våra partners hoppades att vi skulle komma hem i ett stycke.
Det var liksom, hur många åkte, hur många kommer hem?
Ja, exakt. Nej, men sen efter det så gick det faktiskt hyfsat bra. Och det var en väldigt lugn konferens. Alla var på sina rum 23.00. Och det var inte så att vi inte fick vara uppe senare. Men folk var så trötta. Vi är liksom ett gammalt gäng. Vi är inga ungdomar längre uppenbarligen. Men vi hade jättekul och åt hur mycket som helst. Jag är som ett så att alltså jag rullar fram. Och jag drack bubbel såklart. Och hade det väldigt trevligt. Lite glühwein och... Riktigt mysigt och härlig skidåkning. Det var ju väldigt varmt, det var 10 grader, strålande sol. Så att backarna i slutet av dagen, på eftermiddagen, var de kanske inte jätteroliga. För då var det ganska moddigt. Men om man var uppe på morgonen och körde vid 9 när de öppnade. Alltså det var magiskt. Du vet, att bara få känna solen på ansiktet och åka slalom igen. Åh! Det var så
jag har ju så mycket järvsö i mig just nu. Nummer ett, när vi skulle åka upp till Lofsdalen på jullovet, då åkte vi upp några dagar före jul. Och då hade vi bokat övernattning halvvägs på Bergshotellet. Mm. Så vi kom så här med våran julskinka och bara hej, ursäkta oss till hovmästaren i restaurangen. Skulle vi kunna få förvara våran julskinka i eran kyl? Vi är rädda att den fryser om vi har den i bilen. Och sen när vi... och så sov vi över en natt, jättetrevligt. Och sen när vi skulle åka upp till Vemdalen på sportlovet, då stannade vi på Bergshotellet och käkade lunch. Det är ju också typ halvvägs. Och sen så som jag kollar nästan som en besatt på Wild Kids. Och där är det ju Järvsö. Det är sån Järvsö-romantik. Så man bara insuper Järvsö-atmosfären.
Alltså Järvsö, fortsätt.
Ja. Jag är jättesugna på att åka dit i sommar och cykla downhill.
Ja, precis, för det är det många som gör.
Men då får ingen från Discovery följa med, för att då vet vi att det går åt helvete.
Ja, exakt, för Mattias som var med då, han håller på med sån här downhill mountainbike-cykling. Och han sa det så här, fan det här gör vi om i sommar, fast då cyklar vi. Alla vi andra, vi bara tittade på varandra och bara, det är nog bäst att vi avstår. För då kan det gå illa på riktigt, då kan man slå sig på riktigt liksom. Inte bara 23 stygn och en jätteblå skinka, för att jag har... Alltså Lovisa, du förstår inte. Jag har det största blåmärket som någon har sett. Min rumpa är så blå. Och den är inte bara blå, den är också liksom som en blå bulle. Det är som att jag har fått en blåbärsbulle på mitt lår. Den bara står ut och den är knallblå. Så gör det ont hela låret ner. Så att jag fick faktiskt tid hos en naprapat dagen efter då vi hade kommit. Klockan 9 på morgonen. Så det började jag min dag med. Hon kunde inte göra så mycket åt låret för att det var ju så färskt liksom. Det går ju inte att massera så mycket på det, men det var en intressant grej hon sa till mig nämligen, för att jag fick ställa mig där hos henne i bara trosorna, vilket alltid är spännande när man träffar nya människor, bara så här, ja du får klara dig, här står jag i mina trosor. Och hon såg ju då direkt att min höft är otroligt sned, att högra höftbenet är högre och det går framåt och det vänstra är liksom vinklat åt ett annat håll, vilket gör att mitt vänstra ben blir mycket kortare, och det är ju därför
bäckenet är roterat,
bäckenet är roterat och jag är sned i hela höften, och eftersom vänstra benet då på grund av detta blir kortare, så är det ju inte så konstigt att jag får en massa skador där, för att det blir ju en helt annan belastning. Det drar ju mycket mer i det, och det förklarade ju väldigt, väldigt mycket för mig, måste jag säga. Så hon började fixa med det, och det kan man ju inte göra på en gång, utan hon sa, det här behöver ju många behandlingar, men det är bra om man åtminstone vet var problemet sitter. Så att det där var faktiskt väldigt, det var en lyckträff. Det var tur i oturen att jag skadade mig, så att jag fick gå det till henne, för hon var väldigt, väldigt bra. Också är vi något på spåren vad gäller mitt ryggont, så visar hon mig att ursprunget, du har ont där, men ursprunget kommer ofta härifrån, och det hänger också ihop med såklart med bäckenet och med höften, att det är dels orörligt och tippat och snett och vint och jag vet inte allt. Så att det var ett toppenbesök hos naprapaten, måste jag säga.
Men du som håller räkningen, Jessica, hur många år är det som vi har poddat? Träningspodden.
Vi har poddat, nu ska vi se, 16, 17, 18, 19, 20, 21, det är 6,5 år.
Och vi har aldrig pratat om min stora fascination, intresse och engagemang i lårkakor.
Va? Nej, det har vi verkligen inte. Nej. Hur kan det aldrig ha kommit upp? Det har det verkligen aldrig gjort.
Hur kan vi inte ha haft möjlighet till att prata om att jag älskar lårkakor?
Nu, det här måste du faktiskt förklara.
Nej, men alltså, jag är så fascinerad. Så har jag talat om någon som har en lårkaka, då får jag snälla, skulle jag kunna få titta på den här? Så går vi in lite avsides, så får man dra ner pixeln lite grann. Och så vill jag titta på färgen, jaha, hur många dagar? Så här, en skala i liksom, om den är väldigt svart eller om den är mer gulgrön eller om den är blå. Och så tycker jag om att titta på mönstret, så här, aha, är det skarpa kanter? Är det mer Sydamerika eller pratar vi Asien i formen? Va? Och så känner man på den så här, aha, ja, hur svullen är den här lårkakan? Så jag älskar lårkakor.
Oj! Men är du liksom bara lite bisarrt intresserad eller har du kunskap kring dem också? Nej. Vad kan du säga om min stora lårkaka?
Nej, men jag tror att det här är sån här barndomsgrej. Jag hade en kompis som höll på med rugby. Och hon kom alltid med sina lårkakor och liksom ville så här att jag med fascination skulle liksom bekräfta hennes lårkakor. Så att det så här väcktes ett intresse.
Men så gud vad sjuk grej.
Och nu har jag så här kompisar som kan skicka så här och visa, jag vet att du tycker om lårkakor. Här kommer ett bidrag. Kan hon skicka på sina barn?
Vad sjuk grej.
Älskar lårkakor. Jag är så fascinerad. Alltså, tänk dig en fotoutställning med bara lårkakor på alla sorters kroppar, olika hudfärg och sen också en liten sån här bakgrundshistoria så här, hur den här lårkakan kom. Nej men ja, nej, jag älskar. Men alltså obs, nu måste man säga det här,
nu pratar vi. Jag vill inte göra dig ledsen, men det här är smalt intresse som du har.
Nu pratar vi sport och idrottsrelaterade lårkakor. Obs. Så det är bara de lårkakorna som hamnar i hos mig.
Så, ja. Och om jag nu då skickar en bild på min lårkaka till dig, då är det nästan som att jag har skickat en porrbild som du kan typ...
Nej, men jag har redan skärmdumpat den som du la upp på stories.
Nej, du skämtar!
Jag har lagt den i min bildmapp med Jessica Almenas bilder.
Nej, men du är så snuskig. Om polisen någon gång skulle hitta din telefon och dator och gå igenom det, bara, det är någonting perverst med den här Lovisa. Hon har en väldigt massa bilder på lårkakor.
Jag har så mycket snygga bilder på dig. När du är så här proffsmakead, jättetrendiga träningskläder, sjukt smickrande atletiska så här poser, och så kommer det lårkaka.
Och så kommer den underbara lårkakan.
Det är min portfolio på dig i min mobil.
Nej, men gud, det kommer fram som... Tänk att vi har poddat i 6,5 år och fortfarande lär mig nya saker om dig.
Nu kommer min inkorg bli överröst med lårkakebilder. Men det är det som är saken. Alla dokumenterar ju sina lårkakor. Det är också så här intressant. Det finns någonting... Alltså, du fotar ju sällan ett skrubbsår. Eller, jag vet inte. Men just det att man själv dokumenterar sina lårkakor.
Ja, ja. Men alltså, jag är ju väldigt fascinerad av när man själv får väldigt stora blåmärken. Det älskar jag att dokumentera. Och gärna varje dag, så att man ser hur det här blåmärket utvecklas. Det är också ganska sjukt. Jag är inte så intresserad av andras blåmärken, men av mina egna kan jag vara väldigt intresserad. Så jag kan på något sätt förstå det lite grann. Men det är sjukt. Gå inte runt nu och tro att det är normalt det här, den här besattheten du har av lårkakor. Det är det inte, Lovisa.
Ja, men än så länge så är jag lite besviken på årets säsong av Elitstyrkans hemligheter, när det handlar just om lårkakor. För än så länge så har jag bara fått se ett par, alltså två stycken blåslagna knän. Och knän, alltså det är inte alls samma grej. Det är så hårt, det är skelett, det är liksom... Ja. Där tycker jag bara det ser så här Aj. Oh, gud vad stelt och ömt och svullet och sådär. Så det där blir inte alls... Där kan jag nästan se på det med så här, avsky. Men jag hoppas jag att... Ja, men för lite frånstötande med de här med knäblåmärken. Men jag hoppas att jag ska få någon lårkaka på Elitstyrkans hemligheter. Kanske kan höra av mig till klipparen och se om det finns några bilder i deras katalog.
Men jag tror det är säkert lätt fixat om du nu vill ha en lårkaka så väldigt gärna. Så kan vi nog se till att det händer.
Ja, men du åkte fler åk och du njöt av skidåkningen. Du satt och lapade i dig sol med foliet under hakan och så vidare.
Ja, det var helt underbart. Det var faktiskt helt magiskt och det var värt det. Även fast jag hade verkligen sett fram emot att få sova ensam. Du vet, på hotell, det kan vara det skönaste som finns. Och ta sovmorgon och inte behöva gå upp någon speciell tid och sådär. För vi fick ge oss ut i backen när vi kände för det. Men vad hände då? Nej, då hade ju jag så ont i min stackars kropp att jag kunde ju typ inte ligga i sängen. Varje gång jag rörde på mig och vände på mig, råkade jag lägga mig på vänster sida, då var det bara så här, då vaknade jag. Och dessutom, on top of it, så hade jag en fruktansvärd träningsvärk med mig redan till Järvsö. För att jag, ibland är jag så dum så att jag blir trött på mig själv. Men jag har inte kunnat gå på Bionic på skitlänge för att jag har ju haft min muskelbristning och så var det OS och så har det bara inte blivit av. Så jag gick kanske senast i början av januari och jag vet ju, varje gång man går när man har haft uppehåll så får man träningsvärk. Och då sa jag i och för sig till min tränare där, så sa jag så här, jag vill inte ha träningsvärk idag för de kan skruva ner lite grann nivån på elen.
Ja, men det nämnde du förra veckan, ja. Att exakt. Du liksom, kan vi vara lite snällare, lite mer fin kalibrering?
Men nu var det en tränare som jag inte haft förut och jag tror att hon ändå ville visa att hon var liksom duktig, förstår du? Så jag tror att hon drog på lite för mycket ändå. Så att jag hade en enorm träningsvärk och när jag låg där i sängen och hade så ont på natten så kunde jag inte riktigt avgöra vad är träningsvärk, vad är lårkaka, vad är muskelbristning, vad är någonting överhuvudtaget, vad är mitt vanliga ryggont, vad är ryggont för att jag ramlade, vad är mitt vanliga nackont eller är det nackont för att jag ramlade, ingen aning, jag vet bara att jag har haft väldigt ont och jag har fortfarande väldigt ont i kroppen när det är öm. Men nu när jag ändå kom in på Bionic så måste jag berätta om en rolig händelse. Därför att det hände första gången på Bionic. När jag är där och tränar så hör jag plötsligt, då kommer in de som ska träna efter, kommer ju in då.
Ja, då måste vi måste sätta in dem. Några av våra träningspodden lyssnare har ju koll på för att vi har pratat mycket om Bionic. Men man måste lite grann förklara sammanhanget här.
Ja, förlåt. Det är liksom EMS-träning. Det är ju sån här, vad är det förkortningen står för? Electromuscular stimulation eller något sånt. Man får alltså på sig elektroder och så får man... impulser, elektriska impulser som kommer med jämna mellanrum och under tiden så gör man ett träningspass som är på 20 minuter och då får man mycket mer effekt, alltså det är effekten som att man har styrketränat i flera timmar. Så att om man vill liksom hitta en liten genväg på träna så är det en väldigt bra genväg helt enkelt. Men det är också ganska kul, jag tycker att det är rätt roligt.
Alltså när du och jag körde, det var ju mitt första Bionic-pass, alltså jag skrattade så mycket. Och jag fick så ont i magmusklerna av träningen kombinerat med de här muskelstimulanselektroderna. Plus att jag skrattade så mycket. Så till slut så gick allting i en loop. Så att det liksom avlöste varandra. Så precis när jag slutade skratta för att det var roligt, då drog magmusklerna ihop sig. Och då började jag skratta av att magmusklerna drog ihop sig. Och sen, alltså det vet, till slut så vi bara garvade. Alltså jag garvade ju så att tårarna rann. Och så samtidigt kom det sån här 4 sekunders signal. Och så visste jag inte vad jag skulle ta vägen. Men man är ju bara 2 stycken. Det är ju det som är ett alltså himla märkligt.
Det är ett pyttelitet gym. Alltså man är 2 stycken som tränar åt gången. Och man har alltid en personlig tränare som kör passet. Och man kan träna med någon som man inte känner. Man blir bara ihopsatt med någon som har bokat upp sig på samma tid. Och rummet är så litet så att när det kommer de som ska träna liksom nästa pass efter, då kliver de nästan in i där man står och tränar. Så att det är väldigt litet. Det händer ingenting där som man inte ser, om man säger så. Man ser allting som händer. Och då kom de här två tjejerna in då och satte sig i soffan. För första gången man är där, då går man igenom med en av tränarna där vad man har för mål och alla möjliga grejer. Vad man har för förväntningar och hur man tränar nu, om man har några skador. Och också hur kommer det sig att du hittade hit, är en fråga. Och då tycker jag när jag står där och tränar att jag hör ändå så här träningspodden. Och så ser jag att en av tjejerna pekar på mig och så hör jag mitt namn och säger ja, men det är tack vare henne som jag har kommit hit. Och då tänkte jag så här, gud vad kul, det här måste jag ju fråga henne om sen.
Det här måste jag ha provision på.
Ja, det borde jag verkligen få. Det är nästan så att jag ska säga att jag borde ha det verkligen. Att åtminstone att de får ge mig några extra gratispass för att man har dragit in folk sådär. Men i alla fall så frågade jag henne efter min träning då, så sa jag, hörde jag rätt att du hade hittat hit tack vare träningspodden? Hon var ja, det har jag, och det är jättekul, och jag lyssnar på er och ni är så bra, och det var ju väldigt roligt att träffa henne. Och så sa hon en annan grej som var så rolig, det var, hon sa att det är tack vare er som jag sprang mitt första maraton. Nej, så jag sprang mitt första lopp, var det. Så jag sprang mina första lopp. Och då började jag fråga så här, vilka lopp har du sprungit? Ja, hon hade sprungit Stockholm halvmaraton, hon hade sprungit trail-lopp. Och så, och det var alltså då tack vare träningspodden och tror jag stora löparboken för kvinnor också. Så det var ju skitkul. Då blev jag så glad. Jag tänkte så här, det här är ju det vi vill. Att vi gör något som faktiskt betyder något. Tänk att vi kan inspirera någon till att springa lopp. Det är askul. Plus att alla som kommer fram är alltid så otroligt trevliga. Tänk så här, vi har så himla bra lyssnare. Alltså, men vi har förtjänat dem. Vi har förtjänat att ha så här bra
Sveriges
lyssnare.
Bästa lyssnare.
Ja, Sveriges absolut bästa lyssnare. De borde få lyssnarpriset. Så det var jättekul faktiskt. Och jag kände mig så glad när jag gick därifrån. För det känns alltid kul att kunna inspirera till något bra. Och sen i Järvsö då plötsligt, på frukosten i morse, då kommer en tjej fram till mig och säger, nej men, där är ju du. Och jag såg dina kollegor och tänkte att du kanske också var här. Och jag älskar träningspodden och jag tycker att du är så bra. Och bla bla. Så stod vi och pratade och det var jätteroligt. Och sen säger hon så här, ja, och det var tack vare er som jag sprang mitt första maraton. Är det hon som hade sprungit maraton?
Oh.
Och sen tror jag att hon hade sprungit tre till efter det. Och det var så jävla kul. Bara så här, wow! Tänk att vi inspirerar till det. Jag blev jätteglad. Det var nästan overklighetskänsla att man känner så här, wow, och jag blev jätteglad att folk verkligen kom fram och säger det. Så gör gärna det om ni har möjligheten, för
alltid.
Sånt där värmer. Det är
alltid.
Därför vi håller på. Så det var skoj.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Vi är denna vecka sponsrade av Rusta.
Ja, och det passar ju perfekt nu när våren äntligen är här på riktigt och man börjar vara ute mer på sin balkong, i sin trädgård eller på landet.
Ja, Rusta har ju hur många grejer som helst för hemmet och dessutom till bra pris och med god kvalitet. Jag fick till exempel ett riktigt ryck häromdagen, storstädade ute på vår terrass. Vi har ju liksom, det är typ som en takvåning kan vi säga. Och där har jag bland annat mitt utegym. Så jag krattade, jag slängde kvistar, alltså jag gjorde så vårfint. Och då insåg jag att vi behöver piffa till det lite. Med bland annat på min lista står det nya ljusslingor, krukor och utomhuskuddar. Och allt det finns på Rusta till överraskande lågpris. I'm happy.
Ja, det låter supermysigt. Och jag ska faktiskt också åka till mitt lokala Rusta som är i Bromma Blocks. För jag är sugen på att skaffa lite nya grejer till trädgården så här inför våren. Till exempel solcellsbelysning. Det gillar jag verkligen. Det är toppen.
Du, det där har jag kan säga Hans har dille på. Alltså på landet, det lyser små lampor i buskar överallt på natten. Man kan gå ut och kissa och känna sig upplyst. Men kom ihåg att Rusta, de har träningsgrejer också. Hantlar, träningsband och sånt. Perfekt om man vill fixa ett litet utegym som inte behöver kosta skjortan.
Mm-hmm. Väldigt smart. Nu blev jag riktigt sugen, Lovisa, på att göra som du. Ta tag i våren, gör lite fint hemma.
Ja, gör det, Jessica. Och vi tipsar våra lyssnare om att göra samma sak.
Japp, kolla in rusta.com för där finns det massa grejer. Men framförallt så kanske du bara ska besöka ett Rusta-varuhus och få inspiration där till att fixa ditt hem inför våren. Vi säger stort tack till Rusta.
Tack, Rusta. Jag tänkte på det, jag kanske kan berätta om sammanhanget nu. För att det är lite aktuellt om man tänker sig att vi går liksom in, det är inne i andra halvan av mars i södra Sverige. Så har vi ju haft, jag skulle vilja kalla det för pangväder.
Mm.
Och jag vet att även norrut i landet har varit riktigt, riktigt fint. Även som du säger i Järvsö.
Mm.
Och jag har sprungit. Jag har sprungit så mycket.
Åh, vad härligt.
Jag har rullat grus på asfalt. Jag har klafsat i leran. Jag har mött solens strålar med rosiga kinder nere vid vattnet. Jag har trampat i hundbajs. Inte dock min egen hundsbajs. Jag har verkligen mött våren med löpning.
Gud vad underbart.
Ja, och jag har ju efter... Det är inte bara så att du rekryterar folk till Bionic, som man säger så. Jag har ju också nappat på ditt stora lobbyarbete för Apple Watch.
Ja, ah, bra, bra, bra.
Ja, och det är väl första gången som jag kan känna så här att Jessica Almenäs, teknikguru, när jag känner så här, oh, nu måste jag fråga Jessica om den här funktionen. Och jag försöker förstå alla grejer. Men jag gör allting så noggrant i min Apple Watch det här året, alltså prick från och med årsskiftet, verkligen så här på minuten, för jag tänker att jag ska liksom, jag ska göra en jättenoggrann loggning av i princip allt som har med fysisk aktivitet att göra, och det inbegriper då till exempel när jag promenerar alltså jag promenerar ju sällan, ska jag ju säga. Jag cyklar oftast. Men om jag cyklar eller promenerar, typ precis innan jag närmar mig porten, då börjar det burra lite grann i klockan. Och så säger den så här, det verkar som att du cyklar. Vill du registrera utomhuscykling? Jag bara, oh, jajamän! Startar igång. Ja, då startar jag, klickar jag på ja, typ acceptera. Och då liksom så här, då har den liksom, tar den vid så här 10 minuter tidigare. Så den har liksom den har hållit koll på att jag cyklar.
Den känner igen den där typen av rörelse. Det är
så
det.
Precis när jag liksom ska in i porten för att låsa in min cykel, då frågar den så här, vill du registrera? Ja, men det är klart jag vill. Och också de gånger som jag promenerar, då är det ofta till och från Sats som ju ligger liksom, ja, mer centralt på Södermalm än var jag bor. Och då är det samma sak så här, den bara, oh, det verkar som att du promenerar. Vill du registrera utomhusgång? Jajamän, säger jag då och klickar i. Och så får jag liksom att jag har gått 8 minuter redan och så vidare. Och sen så registrerar jag alla ombytta träningspass och motionsformer oavsett kategori.
Ja.
Och för paddle så finns det ingen egen kategori. Så då har jag valt det som ligger mest nära och då tar jag tennis.
Ja.
Jag tror att det för mig är typ verkligen samma.
För det finns en som heter racketsport också, men det är väl typ samma sak skulle jag tro.
Jag måste vara konsekvent nu när jag ändå har reggat nästan 3 månader. Ja, det kan jag inte ändra. Nu har jag bestämt mig för att det är tennis.
Nu kör du på tennis.
Internt så vet ju jag att att tennis är paddel när jag liksom tittar efteråt. Mm. En stor utmaning, och här lärde jag mig den hårda vägen, det är längdåkning som träningsform i klockan. Det är ju jättesmidigt. Och så får man puls och man får tid. Och så gör den väl... men den gör inte distans.
Nej, just
och
det.
Det störde mig ju jättemycket. Och då tänkte jag så här, men då ska jag välja en träningsform som ligger väldigt nära längdåkning. Och då valde jag vandring. För jag tänkte så här, men det är ändå så här ganska mycket lågintensivt, det är ganska kuperat. Och då registrerar den distansen plus puls och tid och så där.
Mm.
Problemet bara nu, det är att när jag startade 1 januari då, 00.01, det var faktiskt en promenad hem på nyårsafton efter fyrverkerierna. Det verkar som att du promenerar, vill du registrera utomhusgång? Jajamän, slirade jag på klackarna där. Men det är att när jag startade och körde mitt första längdåkningspass, då fick jag i mina ögon ett alldeles perfekt VO2 max. Och det här, Jessica, vi hade nästan ett helt avsnitt av träningspodden.
Jag är besatt av VO2 max alltså.
Exakt! Och du var så här nöjd. Du bara, men jag har suttit så himla mycket på cykeln och min klocka visar så här att mitt VO2 max håller i sig för att du liksom hela tiden konditionstränar regelbundet och har kontinuiteten. Och du låg ju så himla högt.
Mm, exakt. Ja.
Och jag så här, har en bild av mig själv, och särskilt när jag den här vintern har konditionstränat enormt många timmar. Alltså, säsongsbästa på säkert 6-7 år.
Mm.
Började högt i VO2 max, och sen blev det en nästan spikrak negativ trend. Så för varje längdåkningspass som jag registrerade som vandring, så fick jag bara lägre och lägre och lägre och lägre och lägre VO2 max. Och nu, och jag har läst så mycket artiklar från Apple, från olika såna här amerikanska magasin som handlar om teknik, lät jättemycket så här forskningsstudier om att registrera puls, och de här estimerade då, alltså uppskattade VO2 max som baseras på en viss data som användaren själv har knappat in, men sen också då pulsregistrering. Och jag måste i min hjärna då ta ett beslut och hålla fast vid att klockan tror att jag har väldigt hög puls när jag är ute och vandrar. Och
ja,
därför sänker den mitt VO2 max.
Mm.
Nej, men alltså, jag började på 55, vilket jag så här tänker att jag ligger på. Det var så himla länge sedan jag gjorde ett riktigt VO2 max-test. Men nu är jag nere på 38.
Mm.
Och jag kan säga att jag är inte på 38, för jag har sån enormt bra kondition nu. Alltså, jag ligger superhögt i arbetskapacitet. Jag vet ju vad jag har, det som är mitt så här tempo på milen. Om jag springer mitt livs snabbaste mil på 45 minuter, då vet jag vad jag har för puls. Och jag kan så här se liksom när jag pejsar och sådär. Jag är inte så långt ner. Men nu ska jag försöka då, för att liksom jobba upp mitt VO2 max i klockan, som ju så då inte är mitt riktiga VO2 max, men för att ge den lite så här mer rättvisande material, så håller jag också på och loggar min utomhuslöpning. Men obs, min utomhuslöpning har noll att göra med prestation just nu. Men jag har tanke på att den här utomhuslöpningen, den ska pikas upp. Den ska spetsas till, den ska finkalibreras, och så ska jag liksom se både lite så här kortare sträckor, typ 2000 upp mot 3000 meter skulle jag vilja se en riktigt bra siffra på. Och sen så har jag mina riktiga uthållighetsutmaningar. Till exempel så vill jag springa Sälen fjällmaraton i september.
Mm.
Och då är ju det 8,5-9 timmar. Så jag har ju liksom ligger lite grann i så här ytterlägena, men jag tänker mig att det typ är som en hästsko. Alltså, om man tänker sig att okay, vara snabb på 2000 meter, det är allra längst till vänster. Där har vi liksom vänsterblocket, vänsterpartiet. Och så fjällmaraton, så långt bort till höger som möjligt. Men man skulle också kunna se det som att det är en hästsko, där de här liksom, man kröker den här linjen så att de liksom går ner mot varandra. Så då kan man tänka sig att visst, det är lång, de är i ytterkanterna, men de är inte så långt ifrån varandra i slutändan. För blir jag riktigt bra på 2000 meter och samtidigt har en bra uthållighet, då kommer jag ha nytta av den här maximala arbetskapaciteten på 2000 meter, 2 kilometer på snabb asfalt. Ja. Även när jag tuggar mig upp för slalombacken vid Högfjällshotellet i Sälen. Så, men det är liksom, det är ganska så långt fram i tiden. Jag har flera månader innan jag ska liksom pika till den. Men jag har några regler för min löpning. Jag och mina regler och mina listor. För vissa år när jag drar igång, och det här, nu kommer det så här tips från coachen. Man får liksom gå tillbaka till sig själv och fundera över vad är det man har behov av just nu.
Mm.
Man tänker sig din runstreak. Då hade ju du inte behov av långa pass, stenhårda intervaller, mjölksyra, blodsmak. Utan du hade ju behov av kontinuitet, få ett löparsjälvförtroende där du kände att du är en löpare. Mm. Du ville få in en ganska hög total volym på veckan, men med låg tröskel. Det måste inte vara 4 kilometer för att passet ska räknas.
Mm, exakt, exakt.
Så för mig just nu, och det här kan ändras om... Det skulle kunna ändras veckan efter påsk. För jag har den här planen som är nu, den är fram till påsklovet. Men då har jag en regel, den viktigaste regeln. Det är att jag springer bara när det är ljust. Det måste inte vara sol.
Det är jättekonstig regeln. Men okej, okay. Ja, förklara.
Men det hänger ihop med att jag inte ska skjuta upp löpningen till kvällen.
Mm, ja.
Så jag har lite grann som en sån här varulv. Alltså att jag måste, eller Dracula, en vampyr. Mm. Fast då är det ju motsatsen. Men jag måste göra löpningen när det fortfarande är ljust ute. Och då har man ju en tidsslott som å andra sidan, liksom nu, för varje vecka som går så blir den lite längre. Så dagsljus, det är liksom den första regeln.
Det är det viktigaste.
Sen, ja, det här är det viktigaste. Och nu pratar jag om min utomhuslöpning. För min löpbandslöpning, den är prestationsinriktad. Där pressar jag på mig hårdare. Där standardiserar jag passet. Det är inte så att jag spontant ställer mig på löpbandet och bara undrar vart jag hamnar någonstans idag. Utan där har jag allting glasklart framför mig. Men just utomhuslöpningar. Sen det andra, det är att jag springer bara med hund.
Bara med hund.
Och det är för att jag vill kunna slå två flugor i en smäll. Hans, som ju den som tar liksom huvudansvaret för Texas, han räknar aldrig med att jag ska liksom göra sådana praktiska grejer som, om han inte ber mig uttryckligen, så är det inte så att jag tar initiativ till att gå en promenad, för att det, liksom, Texas är hans hund. Men däremot så tar jag en promenad om han säger så här, Louise, jag ska vara borta två timmar, skulle du kunna gå ut med Texas? Ja, absolut, särskilt om inte jag vet när han ska komma hem och sådär. Men, men då så ser jag som att det är en kärleksförklaring till Hans att jag så här springer med Texas. Så det är min andra regel. Och sen min tredje regel, det är att jag aldrig springer exakt samma runda, utan jag måste alltid göra någonting som är annorlunda. Och det här kanske låter så här, för vissa, beroende på var man bor, så kanske det här låter som att ja, men det är ju självklart att man alltid varierar sig. Men jag har liksom haft historiskt sett alltid samma 4 kilometers runda. Alltid samma min mil, den är alltid samma. Det är liksom, är jag riktigt spexig, då springer jag liksom åt andra hållet mot sols. Men nu har jag liksom att jag måste göra någonting som är twistat. Och det kan vara så här att jag lägger in en kurva som jag tar åt ena hållet eller åt andra hållet. Eller att jag vänder på ett annat ställe än vad jag brukar vända om jag bara vill springa längs med vatten. Det kan vara, nu blir det lite så här spexigt för att det är så himla isigt på söder, särskilt här nere vid vatten, alltså när det är nära vatten, och då kan det vara så här 250 meter där det är, alltså det är så skridskois, och jag springer med sele och sån här midjebälte, och alltså det är bara att sträcka ut armarna åt sidorna och sen försöka så här balansera, och så inser jag, nej men det här kommer jag inte vilja ta tillbaka, så då lägger jag in någonting annat. Så det är så här mina tre regler: det måste vara dagsljus, det måste vara med hund, och jag måste variera mig hela tiden. Och det har varit särskilt himla skönt. Vissa pass 3,5 kilometer. Något pass har sprungit 5,5 kilometer. Och sen hade jag ett, för mig just nu, långpass, 8,5 kilometer. Och då var jag så nöjd och glad med mig själv, så att jag bara kom hem och bara, du vet, tumme och pekfinger, upp med händerna mot himlen, blundar och bara, så. Ja, så det är så här lite tips om det är så att man så här kanske blir sugen nu på att börja springa. Det är finare väder, det kanske inte är lika snöslaskigt. Man kanske har fått en liten nytändning efter att ha tragglat med styrketräning, och så känner man så här, men nu skulle jag vilja testa benen. Och så kanske man har en kultur av att ha bara sprungit intervaller, eller att man alltid springer samma runda. Då kan man ju testa så här, men hur skulle jag kunna göra någonting annorlunda? Om det inte är så att man älskar att följa träningsprogram. Om man vill ha massa löparinspiration. För nu har ju vi en lös tråd som har hängt sedan 2 veckor tillbaka.
Exakt, och nu måste vi faktiskt plocka upp den. För det är ju så att väldigt många av våra lyssnare har frågat vad man kan få tag på stora löparboken för kvinnor. Och den kom ju ut, när var det då, Lovisa? Var det 2015 eller 2016? 2016 var det nog.
Jag kan ju kolla på din bildmapp i min telefon som nu har en omslagsbild på en lårkaka när vi tog bilden.
Ja, precis. Jag tror att det var 2016 på våren. Så att den är ju, den har några år på nacken, men den är ju ständigt aktuell. Löpning är ju löpning är ju löpning liksom.
Och som det finns löpning.
Ju, ja, och det finns ju någon slags utarbetad idé hur man till exempel tränar för ett lopp eller lär sig att springa längre eller lär sig att springa fortare. Hur man styrketränar för att inte skada sig när man springer och så vidare och så vidare och så vidare. Och lite lopphistorier är också med faktiskt i boken. Och den har varit slut väldigt länge på alla ställen. Den har inte gått att få tag på om man inte har lyckats hitta den begagnat någonstans. Men nu så har vi en glad nyhet, och det är nämligen att den har kommit ut i nytryck. Så nu går det att beställa den från bland annat Adlibris och Bokus. Så är det så att ni vill få tag på en kopia, vänta då inte för länge, för det finns säkert inte hur många som helst. Så är man sugen på att ha ett riktigt bra träningsprogram att följa, så ska man skaffa sig ett exemplar av Stora löparboken för kvinnor, helt enkelt.
Ja, och då kan ju jag passa på att berätta om just de här programmen. För att
ja.
Jag gillar
för jag,
ju...
Vet du vad, jag får fortfarande frågor om de här programmen. Det händer ganska ofta på Instagram. Och så vet man inte exakt vad de är. Så det är så här, men jag vet inte var du är riktigt i boken just nu. Jo, men jag är precis på den här sidan när det handlar om det här. Ja, fast jag kan inte hela boken i huvudet. Men jag ska absolut kolla när jag har tid. Men sen brukar jag glömma bort det tyvärr. Men förklara hur upplägget är.
Ja, men det är så roligt när någon skickar en bild på Instagram. Så har de fotat en ruta så här. Stämmer det att jag ska springa 5 minuter i 5 tempo och sen 2 minuter i 7 tempo och sen upprepa en gång till? Jag bara, ja, det ska du. Men då vet inte jag heller exakt var de befinner sig i programmet. Jag ser bara just det där enstaka passet. Men vi, alltså, både du och jag gillar ju system. Vi gillar ju översikt, och även om du i dina sämre perioder av vardag inte har struktur och liksom ordning och reda, så är det det jag tror både du och jag uppskattar allra mest. När man har en översikt, när man har en plan, när man har formuleringar för när saker och ting ska göras, hur det ska göras, och att man är på den här resan. Mm. Alltså att man liksom vet vart man vill någonstans och man har en plan för hur man ska ta sig dit på ett så trevligt sätt som möjligt.
Mm, för det bästa som finns, det är när man lyckas följa sin plan, hålla sin plan och nå sitt mål. Det finns inget mer tillfredsställande än just det.
Ja, och jag är ju av den skolan att det gör ingenting om man inte når sitt mål, om man har haft en nice på vägen på resan.
Absolut, så är det ju. Men den liksom lilla extra tillfredsställelsen kommer ju givetvis av att man faktiskt når sitt mål.
Och det obligatoriska bubbelglaset efter målgång.
Glöm aldrig. Glöm aldrig detta.
Men då har ju vi så här, lekt lite och finurlat lite grann på formatet. Och för att kunna göra kul, motiverande och resultatgivande träningsprogram för löpning som de allra flesta människor kan ta sig an. Mm. Så har vi, dels behöver vi tänka så här, okej, men vad är det för distanser människor vill träna upp sig för? Och också hur lång tid är rimligt för en person att följa ett program baserat på hållbarhet, att inte gå ut för hårt men samtidigt inte tröttna och så vidare. Så då gjorde vi program för 5 kilometer på 5 veckor, 10 kilometer 10 veckor, 21 kilometer 21 veckor och 42 kilometer på 42 veckor. Alltså att det liksom, ju längre du tänker att du ska kunna springa och också göra det i någon form av mål, ja, men tempomål, så behöver du också liksom sätta in det då i tid. Man kanske inte kommer kunna bli maratontränad på 10 veckor om man börjar på noll. Men har man en ganska lång period framför sig och faktiskt är beredd att vika 3 pass i veckan, så klarar väldigt många det i rimlig fart. Och det som vi har lagt så himla mycket krut på, 3 löppass i veckan räcker.
Mm.
Behöver man kompromissa med sig själv och gå ner på 2 pass i veckan, då finns det också, men hur man ska tänka då. Vill man springa fler gånger i veckan, vill man springa 4-5 gånger i veckan, så kan man såklart göra det. Men 3 pass i veckan, om man följer planen, kommer att funka. Plus då att vi har gjort 3 nivåer för varje program, beroende, liksom baserat i relation till vad man skulle vilja ha för måltid, för tempo att kunna hålla under just då 5 kilometer eller 10 kilometer eller 21 eller 42. Men att man också faktiskt provar att göra ett litet kortare testlopp innan, så att man kan liksom se ungefär vilket program som man ska följa. Och jag kan ju säga att skulle vi samla in, om vi hade varit typ Facebook eller alltså var sån här som håller på att track folks vad de har gjort som de gör på internet, fast vi gör det på löpning, då skulle vi ha tusentals siffror från människors träning och faktiskt se att de här programmen funkar. Så är det.
Ja, så är det. Och det jag älskar väldigt mycket med boken, att det är otroligt enkelt upplagt, och du kommer att förstå, även om man ibland liksom snöar till det lite och inte hänger med på något enstaka pass, men upplägget är simpelt, det är enkelt, och det här med att träna 3 löppass i veckan, det funkar, och det vet jag, jag pratar av egen erfarenhet, för så när jag löptränade och tränade för lopp, så var det alltid min utgångsplan, 3 pass i veckan. De ska vara planerade, jag ska veta vad jag ska göra på de 3 passen, och de ska jag göra. Och så är det med det. Och det får räcka. Istället för att säga att man ska göra 5 pass i veckan och inte lyckas hålla det. Och då börjar man kompromissa med vad man gör. Jaha, nu missar jag det passet. Och hur ska jag få in det då nästa vecka? Och så blir det bara tok. Så liksom inte bestämma att man ska göra mer än vad som faktiskt är rimligt. Jag tycker verkligen fortfarande att boken är kanon, och jag återkommer till den ofta, att man bläddrar tillbaka och tittar på små sådana där ja, men olika löppass när man känner att nu har jag lust att köra någonting och jag har kommer inte på någonting kul. Då kan man gå in och titta på något kul pass man kan göra och sådär. Så att, ja, jag tycker den är faktiskt är toppen. Får man säga det fast det är vi som har skrivit den själva?
Ja! Alltså jag, alla helst så där vill jag skriva den boken en gång till.
Jag vet, jag med!
Stora löparboken för kvinnor 2.0.
Jag vet, det kanske får bli faktiskt så att vi måste det tyvärr.
Vi kommer aldrig dra kistlocket över oss.
Nej.
Men apropå det, att aldrig ge upp, fortsätta kämpa, lära sig nya saker. Så får jag berätta om vad jag ska göra i helgen?
Ja, men självklart, det är det den här podden är till för.
Ja, ja men tack. Tack. Det är inte så att jag kommer säga så här, ah, men först ska vi gå på Vasamuseet och så ska vi
ta det får du också göra, Lovisa.
Promenad runt Djurgården. Nej. Jag ska gå en tränarutbildning i helgen och det är inte en PT tränarutbildning utan det är en tränarutbildning då för kanot som ju liksom har blivit mitt största, utöver liksom min yrkesutövning, så är det mitt största engagemang sen nästan ett år tillbaka. Alltså det är så roligt. Och då ska jag, dels så ska jag få vara då på mitt, alltså ett av mina livs bästa platser, Bosön. Alltså en hel helg, sova över på Bosön, få äta lunch med elitidrottare, insupa den här idrottsatmosfären. Alltså det ska bli så himla härligt. Sova hela nätter ostört i enkelrum. Alltså det är inte så superlyxigt boende. Men du vet, det känns som att jag ska vara på spa. För min själ är det som en spa-känsla att vara på Bosön en hel helg. Och sen så i det här programmet då för helgen så ingår det dels jättemycket fördjupning och analyser kring så här funktion. Och då kan det vara så allt från rörlighet till balans till styrka. Alltså mycket det här med att så här titta och analysera rörelser och kroppar, vilket jag vill bli bättre på i relation till idrott. Det är en sak att kunna så här, titta på en vanlig motionär som gör knäböj eller kör latsdrag. Och så tänker man så här, men hur skapar vi bästa förutsättningar för att den här klienten då i mitt fall liksom kan få bra träningsresultat. Men när man pratar om elitidrott, då är det ju liksom ett helt annat typ av mindset. Förhoppningsvis att kunna förutse framtida överansträngningsskador som kan komma. Liksom försöka hitta, se, finns det någonting som skulle kunna vara en varningssignal? Alltså många sådana grejer som jag så här, hoppas att jag ska kunna bli bättre på när det handlar om elitidrott. Kunna titta på hur man lära mig också så här, teknikinlärning och så här, begrepp. För det har jag insett att ja, men om man ska ta ett exempel. Ja, men när du så här, pratar om sitt... Vad är det du säger i ridningen? Sittningen? Nej, vad var det du pratade om? Någonting som din hästtränare hade berömt din sittning? Nej, vad sa hon?
Min sits.
Din sits, ja, hur du sitter, är det din sits? Det är, ja, inte, det är inte sadel man pratar om då, eller?
Nej, precis. Nej. Det är hur jag sitter, hur min kropp är placerad.
Ja, exakt. Alltså att kunna idrottsspecifikt kunna titta på olika positioner, vinklar, timing och så här, vilka begrepp som man använder rent språkligt inom en idrott. För jag har ju insett att det som jag lärde mig på 90-talet och tidigt 2000-tal inom paddling och kanot, den typen av terminologi används inte på samma sätt längre. Så jag måste liksom lära mig, okej, men vad är det för språk vi använder när vi ska beskriva en rörelsesekvens eller till exempel då i paddling om man har tittat på OS eller VM liksom, så att man alltid använder samma språk. Och jag kan tänka mig att det är så här, om man skulle titta på någon sån här gammal, klassisk skolad idrott, konståkning, kan jag säkert tänka mig att det är så här samma utmaningar när man pratar om terminologi, alltså standardisera begrepp och liknande. Inom basketen så kan jag gissa mig till att det är väldigt mycket amerikanska uttryck som man använder för olika positioner och olika typer av...
Mycket mer nu än när jag var aktiv. Så att det är också andra uttryck som man använder. Ja. Som man får lära sig. Det lär jag mig mycket av mina småkillar, för de kollar mycket på basket och sådär. Och när de snackar med varandra så pratar de inte som jag pratar när jag pratar basket med mina jämnåriga.
Ja! Och det här är ju så intressant, för då kan jag också känna att jag har blivit gammal.
Alltså, det är det man blir tyvärr.
Ja, men alltså, och då känner jag så här, okej, men nu behöver jag fräscha upp min terminologi. Så det ska jag fokusera på att lära mig om i helgen. Men sen har jag också en annan grej som jag verkligen vill lära mig mer om och kommer få möjlighet i helgen. Och det handlar om paraklassificering.
Vad spännande!
Ja, och alltså, jag har tittat lite grann nu på Paralympics.
Ja.
Och jag är ju en sån tv-tittare som blir enormt fascinerad. Alltså, när längdskidåkarna kommer in på stadion och det handlar om kurvtagning och placering taktiskt sett för en person som är synskadad. Alltså jag blir så imponerad. Jag blir så imponerad av de alpina åkarna där man ser inte under dräkten att de har någon att ena benet amputerat till exempel. Och ändå åker de som gudar. Alltså skulle du se den här åkaren på Järvsöberget, så skulle du tappa hakan.
Ja, såklart.
Ja, och det här fascinerar mig så himla mycket. Och för mig är det en väldigt stor kunskapslucka som jag inte har haft behov tidigare av att fylla. Och jag tänker på det när man tittar på Sveriges bästa paraidrottare. Som ju beroende på vad det är för typ av liksom funktionsnedsättning som de har, antingen så kan de ju ha fötts med den eller att den är förvärvad i tidig ålder och att de har vuxit upp enormt utsatt, kanske alltid varit utanför, både kanske handlar om skola, kompisar, att vara exkluderad på väldigt många sätt från föreningsidrott, alltså allt. Men också de som har fått hjärnskador i vuxen ålder eller andra typer av liksom senare i livet. Man har varit med i någon trafikolycka eller liknande och har haft ett 100%, nu sätter jag upp fingrarna i luften här, vanligt liv. Och sen plötsligt så ändras de. Men tittar man på Sveriges bästa paraidrottare inom i princip vilken idrott som helst, så är de så fantastiskt skickliga på sin idrott, särskilt om du jämför dem med alla andra motionärer som fokuserar på just den idrotten. Och det här tycker jag är så intressant, att man kan vända på perspektivet. Jag tror att jag berättat tidigare i Träningspodden om när vi läste en kurs med paraidrott på GH. Och dels fick vi testa på sitski, som var fruktansvärt svårt. Alltså det var så svårt så att alla välte. Kälkhockey, rullstolsbasket. Alltså vi var så många som välte ur den där rullstolen. Och så fick vi spela pingis med en kille som spelade i landslaget i pingis inom para. Och han hade en CP-skada. Och hur vi såg fram emot, för det var ju så här stora insikter som vi fick under den här kursen, hur dåliga då några av Sveriges, alltså man tänker sig så här, det här ska ändå bli som Sveriges bästa idrottslärare på sikt, och alla kommer med väldigt stor idrotts- och träningserfarenhet, och hur vi så här, för varje del i kursen så insåg hur dåliga vi var så fort vi var begränsade på något sätt. De som var jätteskickliga på basket, när de fick sitta i rullstol så insåg de att herregud, vi har ju inte en chans i basket längre. Mot andra som sitter i rullstol också. Men då våran pingisgud i klassen, som liksom har gått igenom hela sitt tonårsliv och alltid varit bäst på pingis och spelat pingis i någon sån här serie och grejer. Och när han då framför hela vår klass skulle möta den här landslagsspelaren med en CP-skada, och han blev helt utspelad i pingis. Och när man använder till exempel att vara CP-skadad som ett skällsord, mm, och så här, aha, fast vänta här nu. Det här är alltså en kille som spelar brallorna av alla andra i pingis.
Mm.
Jag tycker att det blir så intressanta perspektiv. Och det som många inte vet, fast jag vet att man undrar när man till exempel har tittat på Paralympics. Man kanske har sett de här medaljerna som Sverige fick 7 medaljer nu under Paralympics. Det blev ju klart den här veckan som var, så var ju sista dagen. Det är ju med den här då paraklassificering. Det är många svåra ord idag.
Mm, ja, verkligen.
Och liksom anledningen till varför man vill ha en klassificering, det är ju att göra tävlandet så rättvist som möjligt. Men om man har väldigt få klasser inom en idrott, då blir det ju väldigt orättvist för att det blir så stort spann.
Mm.
Men har man väldigt många klasser så minskar konkurrensen för att bli färre deltagare i varje klass. Och jag har läst på lite grann, och nu kommer jag läsa lite grann innantill så att jag också säger rätt. Men den här klassificeringen, den ska utgå från respektive idrotts speciella karaktär. Oj, nu började min klocka börja prata med mig här. Och du, ja, men nu läser jag på parasport.se. Vilket är anledningen till att klassningen i stor utsträckning baseras på funktion snarare än diagnos. Att till exempel ha en amputerad arm innebär inte samma funktionsnedsättning i pistolskytte som i simning. Och klassificering i parasport är en förutsättning för att de aktiva ska kunna tävla på samma villkor utifrån sina egna förutsättningar. Detta är inte unikt för parasport. Jämför till exempel olika viktklasser i boxning, brottning och så vidare. Det här har vi ju pratat om tidigare. Och då finns det ett regelverk för den här klassificeringen. Och den är uppdelad i 3 delar. Jag kan tänka mig att det finns fler än jag och du, Jessica, som tycker att det här är intressant. För jag kan ju se att både mästarnas mästare och superstars, och rätta mig om jag har fel, men det har väl inte varit någon paraidrottare eller som deltagare? Jo, Helen Ripa har ju varit med. Ja, Helen Ripa har ju varit med i mästarnas mästare, men inte superstars än.
Nej, inte
än. Ja, vi får se. Men då i kategori 1, eller vad man ska kalla det för, så handlar det om rörelsenedsättningar. Och då är det en lista med 8 stycken punkter. Då är det kortväxthet, hypertoni, alltså muskelspänningar, nedsatt muskelstyrka, nedsatt rörelseomfång, alltså ledstelhet, amputation/dysmeli, missbildningar, ataxi, alltså skakningar, atetos, motoriska svårigheter, och benlängdsskillnad. Och då är det inte liksom, kanske som i ditt fall, Jessica, att bäckenet är roterat och därför så får du 2 olika långa ben, utan mer att skelettet, att man har 2 olika långa ben.
Mm.
Sen grupp 2 som man jobbar med, eller utifrån, det är synnedsättning. Och då finns det olika definitioner. Idrottare med ingen ljusperception, det vill säga helt blinda, eller idrottare med nedsatt synskärpa. Det här är inte jag så duktig på, men då står det, du vet, där krokodilen pekar mot 0,10. Så då blir det väl under 0,10.
Ja, jag är inte heller så bra på just
jag har ju inte glasögon. Kanske att det är mer än, nej, under under 0,10. Eller kraftig synfältsinskränkning. Och sen finns det en tredje kategori som då heter intellektuell funktionsnedsättning. Enligt WHOs definition ingår här idrottare med IQ under 75 samt brister i minst 2 adaptiva förmågor. Det finns internationella organisationer, Virtus och Special Olympics, med klassificeringssystem som har motsvarande klass, vilket innebär att dessa idrottare även kan tävla internationellt. Och för att bli klassificerad, för att alltså en individ ska kunna bli klassificerad inom parasport enligt de här grupperna ovan, så ska funktionsnedsättningen vara ett permanent tillstånd och orsakas av ett giltigt diagnostiserat underliggande hälsotillstånd. Och det, då kan man liksom ansöka om att få tävla i parasport. Mm. Men sen så är det då liksom respektive idrott som sen liksom går igenom och tittar på och bestämmer vilka typer av klasser som ska finnas just i den här idrotten. För att då göra så rättvisa tävlingsklasser som möjligt, så att man ska kunna tävla på samma villkor. Och än en gång det här med att det handlar inte i första hand om diagnosen, utan det handlar om funktionen. Och jag tycker att det här är superintressant, och särskilt eftersom jag i mitt jobb, även om jag ofta så skryter om mina PT-klienter och hur att de utvecklas så mycket och att de blir så starka och de får så bra träningsresultat, men om man, den klassiska motionären, den har svårt med olika saker. Alltså, jag tror och tänker att ju bättre jag blir på att se paraidrotten och parasporten och att kunna analysera då det här funktion framför diagnos, så kommer jag kunna bli bättre på att se människor generellt. Jag tänker att det finns någon sån här humanfilosofisk perspektiv för mig som coach. Utöver då att kunna vara en bra kanottränare, oavsett om det är en parakanotist eller vanlig kanotist, men ja, en kanotist. Så jag, det här ska bli jätteintressant. Har du testat rullstolsbasket, Jessica?
Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort.
Varning för hjärnskakning.
Ja, det är nog ganska svårt när man inte kan det, tror jag. Det kräver nog väldigt, väldigt mycket träning. Men jag skulle gärna testa.
Kanske du kan göra det på uppdrag av Träningspodden. Träningspodden, ja. Testar.
Varför inte? Men det är väldigt spännande grejer faktiskt. För jag har verkligen tänkt på det där, att det måste vara så otroligt svårt att klassificera. Det måste vara jättesvårt, verkligen.
Ja, och jag tror inte att jag kommer bli proffs. Långt ifrån proffs. Men jag kommer nog förstå. Och det är det som jag kan känna nu, att jag saknar. Jag saknar själva gradskalan. Jag saknar enheterna i så här, vad är det för mått man använder? Och jag skulle bli bättre med den analytiska förmågan när det handlar just om att titta på funktionen och att inte fastna i diagnosen. Men det där tror jag, just det där med att funktion versus diagnos, det är ju någonting som alla människor som har skador, smärta eller besvär, som har fått en diagnos av en läkare eller av en fysioterapeut, eller som du, av en naprapat, att man har mycket fokus på diagnosen, och så glömmer man bort att fokusera på, men vad har jag för funktion? Det finns ju människor som har trasiga korsband och menisker som har gått sönder, eller alltså massa sådana grejer, men som ändå har full funktion. Men de kan ju ha en diagnos i grunden, men diagnosen spelar inte jättestor roll så länge funktionen är 100%. Sånt tycker jag är ju jätteintressant, och tror att jag kommer bli bättre på att veta hur jag ska uttrycka mig när jag jobbar med sånt med vanliga människor också.
Det ska bli väldigt spännande att höra vad du har fått lära dig efter din spahelg på Bosön.
Ska anteckna så pennan glöder.
Ja, själv så tänker jag nog faktiskt se hur min kropp håller för lite utomhuslöpning. Jag är så otroligt sugen. Så jag ska inte känna på det. Ja, varför inte?
Nej, det går så fort. Alltså, hon...
Försöker du nu redan liksom leja bort dina egna löppass?
Alltså, om man... Ja, fan. Men jag ska ju på spa-helg. Så hon är ledig, she's up for a grab. Nej, men jag tänkte på när man springer så här snabbt ner för en nedförsbacke. Eller om man... i simning, alltså vissa så här bassänger har ju så här som att det ligger som en jetstråle så att man kan så här simma mot jetstrålen, så du ligger typ kvar på samma ställe fast du kan ändå ligga och simma. Men om du vänder på dig så att du hamnar liksom och simmar med jetstrålen, då går det ju jättefort framåt. Det kallas för överfart eller övertempo, att du gör en träningsform i ett högre tempo än vad du egentligen behärskar.
Ja.
Och det är det man kan känna till exempel när man åker för snabbt på slalomskidor. Att man känner att man åker snabbare än vad man egentligen behärskar.
Ja, ja.
Och stundtals ryckvis, då springer Texas så snabbt. Så jag känner så här att det här går mycket fortare än vad jag egentligen kan springa. Fast det blir så för att hon lägger drag på selen. Då känner jag så här, oj, oj, oj. Du vet, så här, hitta bäckenbotten och bara trum, 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 trumma på gruset.
Jag kanske försöker känna lite grann på mitt löpsteg innan jag lånar Texas då. Det får bli längre fram på löpsäsongen helt enkelt. Jag orkar inte dra någon annan baksida eller någon annan muskel nu när jag precis börjar komma igång igen. Det går inte.
Tips nummer 4 från coachen med andra ord.
Ja, exakt. Men hörni, tack för att ni lyssnar på Träningspodden. Hoppas ni också får en härlig och solig helg. Även i dessa mörka tider. Man får passa på att ta vara på de ljusglimtar som ges. Varav faktiskt utomhuslöpning är en av dem. Utomhuslöpning i solen. Det kan man rekommendera som medicin för det allra mesta.
Man kan tanka där.
Där kan man tanka. Vi hörs igen om en vecka helt enkelt, så ta hand om er.
Puss och kram.
Puss och kram, hej.
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.